eventuell seger eller vad är frågan om? What the horse, what the driver?
Jag kommer precis ur ett SHL- och föreningsmöte, David, efter att Stefan Löfven berättat att man inte gör några lättnader i rekommendationerna och restriktionerna gällande publikfrågan för Idrott Sverige. Där kommer också travbanorna in. 50 kvarstår tills vi får något annat besked. Man meddelar alltså att man inte har tagit något nytt besked eller beslut i den frågan. Vad tänker du kring det?
Ja, dagens mest förutsägbara, det är vad jag tänker om det. Mm. Nej, men så här, att jag menar, Micke Damberg och Amanda Lind var ju ute i runt den 20 augusti och pratade om att grejer skulle ut på remiss och att beslut skulle fattas i den 1 oktober. Jag vet inte hur mycket som har förändrats i smittoläget sedan dess. Det verkar vara en marginell uppgång nu som finns för tillfället och den ska man ha respekt för. Men det framstår mer och mer som att Micke Dambergs och Amanda Linds presskonferens var för att köpa sig tid och tysta kritikerna, för Amanda Lind var ganska hårt åtsatt av framförallt kulturen då och sporten. Jag tycker att regeringen har skött det här fortsatt jätteuselt och ja, jag är bara så less på frågan. Jag tycker också med det här att svensk transport är ett av de sportförbunden som har skött det sämst, inte drivit det på utåt. Men det är ju ingenting mot vad regeringen håller på med. Jag tycker att det är ett kryss två och ingen röd tråd när effekten av att hålla grejer stängda blir noll, eftersom man bara sitter på andra ställen istället. Då blir det bara tramsigt, tycker jag. Så att, men vi får gilla läget och hoppas på... Ja, nu var det väl så här att man skulle skjuta lite på beslutet och köpa sig lite tid. Det var känslan. Det var inte nej, utan det var väl det. Lite tid. Vad säger ni för hockeyn då? Vad är ert beslut på mötet? Vad kom ni fram till?
Nej, men precis. Utan vi hade väl hoppats i alla fall på, man pratade ju om 500. Har det ju ryktats om i alla fall. 500 personer att man får ta in på idrottsevenemangen. Och det kan ju ändå tyckas högst rimligt, kan jag tycka, med tanke på, om jag pratar för hockeyns del och med de arenor som finns ute i SHL, framförallt med väldigt stora ytor med sektioner indelade, så är helt övertygad om att vi hade kunnat haft en coronasäkrad arena och ta in 500 personer. Vi skulle kunna ta in ännu fler utan att de sitter bredvid varandra. Så att det var ett otroligt tråkigt besked för alla föreningar som bedriver, ja, men både elitverksamhet, men framförallt också där ungdomsverksamheten, flick- och pojkverksamheten drabbas. De kan ju hålla igång tack vare att det finns en elitverksamhet som drar in stålarna. Nu kom det här beskedet och ja, det var otroligt trist. Och det...
Men vad säger ni, alltså dina kollegor där, de är de besvikna och tycker att det är uselt skött, eller vad säger man liksom?
Nej, alltså jag får ju bara till med det som de beslut som tas hela tiden, men det är klart som sjutton att, precis som jag sa, att hela SHL sitter ju med arenor som kan hantera det här på ett väldigt bra sätt. Man har jobbat med
liksom publik, många protokoll. Travbanor också här.
Man har jobbat med publikprotokoll där man väldigt tydligt visat hur man ska ta hand om publiken när de kommer till arenan, hur man gör när man är i arenan med hygienen, med toaletter, och även när man då ska ta ut folket ifrån arenan, hur man gör det på ett tryggt och säkert sätt där alla besökare ska känna sig trygga. Det har jag känt mig komfortabel i det publikprotokollet, men det hjälpte tydligen inte. Nu är ju det på väg upp kurvan här och då väljer man att ta det här beskedet, och det gäller ju då också travbanorna som också har enormt stora ytor. Däremot så har ju vi inom hockeyn, vi har ju tagit de här 50 som man har fått ta in, de har vi också släppt in, lottat ut biljetter, har en del klubbar gjort, en del andra har gjort på andra sätt, men där har ju inte travet riktigt varit. Men jag såg nu i alla fall att man väljer att ta in 50 personer. Man har väl gjort det tidigare på någon bana, men att man gör det nu till helgen också på när det är dags för kriteriet och också på Solvalla.
Ja, det blir ju lite konstigt när de där sitter 50 stycken med fem stolar emellan, vilket jag fattar, men sen är resten av hallen tom. I hockeyns fall då, nu när SHL har kommit igång. Men som sagt, det har varit en följetong och det kommer vi fortsätta återkomma till. Det är tråkigt och det är som det är, helt enkelt.
Så är det. Du, jag nämnde kriteriekvalen. Eller kriteriet nu till helgen som körs på lördag. Jag är ju vanemänniska. Jag har sagt till min umgängeskrets att kriteriet är på söndag. Det sitter i ryggmärgen det där ju. Men nu är det på lördag.
Ja, tycker att Solvalla fattade ett fräscht beslut förra året genom att flytta kriteriet till den avslagna eller från den avslagna söndagen till lördagen. Det är nog lördagens startlista man pratar mest om. Det får mest tid i media. Det är den roligaste spelmässiga omgången. Då ska kriteriet in där också. Däremot tycker jag inte Solvalla är helt rätt ute när man pratar om söndagen. För att söndagen blir ju mer avslagen nu. Nu ska man ha Masters Trot på söndagen i år. Men om du tar bort Masters Trot och lägger både kriteriet Oaks på lördagen. Vem vill gå på trav på söndagen? Redan förra året när det var kriteriet Oaks. Kongressen är knappt full. Det är tufft att dra folk på en söndag. Det här är inte bara Solvallas beslut vill jag säga, utan det här är ju ATG och Svensk Travsport som inte kan tänka sig lägga det på en fredag istället. Tänk dig V75 fredag med Svensk Trav Oaks och sen V75 lördag med Svensk Travkriterium. Det är en helt annan grej, men jag vet då sen tidigare att ATG vill inte lägga en V75 eller ogärna på fredagen när det finns en på lördagen för att pengarna kan hamna fel och så vidare. Vilket jag heller inte förstår, för att man har de här burstarna väldigt ofta, då är det V75 hela tiden. Så att jag kan inte riktigt köpa det beslutet att man inte kan lägga Oaks på en fredag med V75 och V75 då lördag med kriteriet. I varje fall ett steg åt rätt riktning av alla att flytta kriteriet Oaks till lördagen om man nu då inte fick köra fredagen. Sen kommer ju på sikt söndagen bli mer lidande om det blir så här, men det är ett senare problem kan jag känna.
De har ju dött ut lite grann de där när jag började med tv och kommentera för 20 år sedan ungefär. Då var det ju väldigt många fredagar och lördagar. Man körde ju dubbeltrav. Det var ju då, jag kommer inte ihåg om det var V64 eller om det var V5 eller något annat spel på fredagen där på den tiden. Och sen var det V75 på samma bana på lördagen. Det gjorde ju att många åkte till banan där fredag och lördag. De finns ju fortfarande, men inte alls i samma utsträckning.
Ja, men där vill jag verkligen ge en låg till Solvalla som provade i år. Jag tror de fick 4 fredagar. Varav kriteriekvalet var en sån fredag. Nu har ju det spolerats totalt av coronan, och eftersom man inte får publik på plats så har det ju varit helt iskallt. Men till exempel Breeders' Crown semifinalerna som ligger i slutet på oktober en söndag. Alltså det är ju en av de bästa tävlingsdagarna på året rent sportsligt, och det ligger en söndag när ingen vill gå på trav. Tänk dig om det ligger en fredag till exempel och kör V7 då. Där tycker jag Svensk Travsport, alltså hela liksom karusellen inte hänger med i hur man lockar publik till banan. Men ingen vill gå publik på trav på en söndag. Bortsett Elitloppet så har alla söndagar det tufft. Visst, Storchampionatet funkar för att det är på sommaren och sådär. Men även derby tar det tufft. Kriteriet tar det tufft. Och då när man lägger en söndag på vintern eller slutet på oktober som då de här semifinalerna är. Det är också helt iskallt. Så att jag tycker det är en större fråga man måste tänka om för att kunna spela samma fjol som publiken. Man kan inte skylla på att ja, men V75-kupongen kan inte öppen fredag för att det kanske blir snett mot lördagsspelarna. Folk fattar, jag är helt övertygad om det. Så att mer fredagstrav med stora dagar, för då vill ju folk faktiskt gå på trav.
Ja. Förresten, innan vi går in på kriteriekvalen, välkommen hem ifrån Portugal. Därav Tack. Den uteblivna travpodden under förra veckan. Det var ju en del som frågade vart travpodden hade tagit vägen någonstans.
Ja, det var breaking news på CNN. Folk undrade från alla håll och alla världens hörn.
Jag vet, toppade nyhetslisterna, tablåerna.
Ja.
Nej, men vad kul att du är hemma igen, så vi är igång.
Ja, det var lite bökigt tekniskt att stäppa med den här inspelningsdatorn ner, och det är bättre att hoppa över en vecka och göra det med kvaliteten och bara slänga ihop någonting förra veckan.
Mm, apropå kvalitet då, vad var det som stack ut i kriteriekvalen så som du såg?
Det var väl vad stack ut. Faktiskt det jag kommer komma ihåg, eller det som är på näthinnan, det är ju det här starka försöket med Selected News, Hellbent for Am och Mr. Hercules. Där
Henry Flyer Sisu vann.
Exakt, och var jättebra ska sägas. Ingen skugga över honom, men Selected News fick ju inte chansen, satt kvar med rubbet.
Ja, jäklar, man tycker synd om Hans-Ove Sundbergs häst alltså. Tänk vilken faktor han hade varit i kriteriet på lördag.
Ja, verkligen. Hellbent Fram har ju inte samma form som i våras, det är bara att konstatera. Och jag vet inte om lång distans i hans likör. Nu gick han ändå till final ska sägas, men jag har ändå helt andra krav på honom att han ska köra 16 i 1500 meter och inte kunna vinna. Och Mr. Hercules, jag vet inte vad man ska säga där. Han var visade ju starten innan han galopperade att något inte stod rätt till, och det var ju inte den insatsen vi har förväntat oss av honom heller. Så att 2,5 flopp i det loppet, det kändes, jag menar, det var ju det tuffaste försöket, 3 hästar stack ut och 2 av dem går inte till final. Och den tredje som går till final var inte ens bra.
Henry Flyer Sisu, ingen skugga över honom.
Nej, verkligen inte. Först i tredje spår. Jag hade ju en 10,5 sista varvet på honom. Och det gick han först liksom och tugga ner dem. Han vinner ju inte om Hellbent Fram är 80% av vad han var i Elitloppshelgen, men det spelar inte någon roll för Henrik Fransin, så han gjorde det ändå och var jättebra, så att värdig finalist. Och vill jag veta, ett intressant spelmässigt i finalen ska sägas.
Ja. Vad säger de om Örnas Prins då, som kvalade in för Per Nordström? Vad säger de om den försöksvinnaren?
Han var bra, fick ju ett lopp i draget i tufft tempo, men avgjorde väldigt enkelt, och man har hört Per Nordström länge att han håller den hästen väldigt högt. Så att det ska bli spännande att se vad han kan uträtta i finalen. Jag ska inte säga färgklick, för det låter bara som att han är med för att visa upp sig. En faktor i finalen.
Ja. Någonting annat till kriteriet där som du tänker redan nu? Vad säger du om upplagan så av de som har kvalat in?
Jag tycker det känns som en jämn upplaga, och jag tycker faktiskt det känns spelmässigt väldigt intressant. Spel brukar komma i andra hand när det gäller sådana lopp som kriteriet, men nu när det ligger på lördagen och på dagens dubbel, då får du även en spelmässig innebörd, vilket jag inte tycker tar ner någonting av det sportsliga, så att jag tycker att det ska bli kul att analysera loppet, och det är kul att analysera det, och det ska bli kul att se hur sträcken slutar och hur dagens dubbellotsen är, så man kan ta ställning därefter.
Ja, jag vill lyfta fram två stycken hästar som blir totalt ospelade. Twigs Honor nämnde jag ju i försöken. Var ju inte så långt bort från segern. 2% nu på lördag. Det som skrämde mig lite grann var att han hängde lite töm i det där försöket. Han hade vunnit annars, tror jag. Så jag vet inte riktigt status nu. Men man sätter på en bike. Och detsamma gäller den här som jag fick upp ögonen för när han debuterade på Romme. Visserligen sjukt orutinerad, bara gjort 4 starter. Beacon Kronos. Som vann... Var det loppet utanför V75, tror jag, den dagen vi körde V75 på Rom i mitten på augusti. Därefter så har det blivit 3 andra platser. Det känns som att det är en jäkla fin häst där. Barfota runt om och bike på nu på lördag. Så att jag håller med dig. Jämnt lopp där det känns som att det finns en hel del vinnarkandidater.
Ja, det ska bli skitspännande att se. Återigen, jämnt lopp utan någon riktigt tydlig favorit faktiskt. Även om en obesegrad häst alltid drar extra spel och intresse till sig.
Mm. Vill du ha Per Nordström nu, eller vill du hålla på honom lite grann?
Nej, vi kan köra nu.
Då gör vi det. Då säger vi välkommen till podden till veckans gäst, Per Nordström. Hallå Per.
Hejsan och tack så mycket för det.
Ja, härligt att du kunde vara med i podden. Och du är ju med för att du har ju gått fantastiskt bra i år. Du har redan slagit fjolårssiffrorna med råge, får man säga, och då är det några månader kvar dessutom utav det här året, och hade dessutom en kriteriefinalist nu till helgen. Kan vi inte bara börja där, tycker jag ändå, vad du säger om det här året som har varit för dig, Per?
Ja, det har ju varit väldigt bra, ändå har det varit. Man är ju konstig som tävlingsmänniska, man kanske grotta ner sig lite för mycket på sånt som inte har fungerat. Och ja, då måste jag ju nämna Revelation här, som jag tyvärr fick stryka från en E3-final. Och sen då så fick vi inte riktigt ordning på han. Så att aktionen flöt här och kunde tyvärr inte kvala in till kriteriet och det. Så att man grubblar ju mycket på sånt. Och även om vi kvalar in Örnas Prins nu till kriteriet och det, så... Ja, mycket av de gråa hårstråna jag har, den kanske varit fler nu, för man kliar sig i huvudet liksom, och man funderar och fokuserar mycket på vad, när man inte får det att fungera fullt ut, att vad fasen var det som gick fel och så. Men nu får vi glädja oss åt att vi har kvala in en häst, och har inte vilken som helst eller i kriteriet.
Men när du ändå är inne på det, vi kan ju lika bra ta det direkt, för det är ganska färskt. Du har ju vann ju svensk uppföljningslöpning med Revelation förra året. Fick inte riktigt ordning på de här nu på slutet, och hästen har flyttats. Och hur många hästar hade den där ägaren?
Han hade 6 stycken väldigt fina hästar.
Okej. Och du som nu har 32 hästar på listan, hur stort slag blir det för din verksamhet?
Det är klart, det var väldigt fina hästar som gick iväg, som lämnade våra stall. Och jag tror samtliga hästar har jag varit med och valt ut och scoutat liksom och det. Men nu är vi lyckligt lottade tack vare det fina år vi har haft, och vi har i princip kölista in här, så att de boxarna är på väg att fyllas upp här och det, så att vi har återigen lite kölista här och det, men det är mycket angenäma problem som vi har i dagens läge.
Okej, innan vi fortsätter, kölista, du har 32 på listan, vad är ditt max?
Vi har byggt en anläggning då utanför Sjöbo då, och 35-40 hästar. Det har sagt att där ska vi begränsa oss, därför att vi har ju en fokuserad verksamhet på unghästar. Där jag åker runt på stuterier, det har gjort i många år. är verkligen intresserad av stamboken och har ju kanske med en lite mindre plånbok försökt hitta efter unga ston som inte har visat att de har lämnat någonting. Nya kommande hingstar som man inte har hunnit visa så mycket. Jag var ju väldigt tidigt ute på Ready Cash då när han kom, och nu får man ju lägga på en nolla till om man ska få tag i en ettåring efter honom och det. Så att det gäller att vara lite grann före, och så kan man gå i fotspåren på de andra, då får man betala väldigt mycket, och jag har inte haft den där stora promboken så jag kunde välja att vraka och det. Så att, men som sagt, till den här nya gården då, så har vi ju byggt då för 35-40 hästar, alltså det är där vi ska ligga, och jag ska inte svälla och bli någon stor tränare, och jag tycker likadant att jag har tänkt flera gånger på, jag tycker allting fungerar perfekt på gården nu, och hade jag byggt den här gården kanske för 10 år sedan eller för 20 år sedan, nu har man ju tagit med sig de bästa bitarna. Jag har tidigare ägt 2 gårdar och jag har varit runt på några träningsanläggningar, och sen har man varit runt lite grann i Europa, nere i Frankrike, tittat på andra träningsanläggningar, så att de bästa bitarna har man ju tagit med sig. Så att 2 år sedan stod den här gården klar, och jag tycker vi verkligen har fått det så optimalt som jag vill ha det nu.
Spännande att höra, tycker jag, kring det där med gården också, Per. Men jag måste bara ställa frågan, nu är det en del av gamet, det vet vi som är hästägare, vi som följer travet, och ni vet det också som är travtränare. Men jag tänker på Revelation-flytten här, jag såg att han var hos Robert Berg. Han har alltså startat 10 gånger hos dig. Han har tjänat 1,7 miljoner. Han har vunnit det största loppet för våra 2-åriga hästar. Svensk uppfödningslöpning. Hur känns det mentalt? Hur tar man det mentalt? Alltså jag tänker, även om du har många hästar, men det känns ju inte direkt som ett misslyckande med Revelation, eller?
Nej, men det har det ju varit på slutet. Och vi vet ju, den här branschen, jag håller på 30 år som travtränare, och det här är ju alltså spelets regler. Det är ju så inom fotboll, inom hockey, funkar det inte riktigt så är det ju ofta så att man byter ut och provar med en ny tränare, och ibland funkar det inte. Jag kan inte påstå att vi har gjort något fel, vi hade inte kunnat göra någonting annorlunda, men vi jobbar med levande varelser, och ibland så stöter man på problem och kommer inte riktigt till rätta med dem, och ibland så har hästägarna inte riktigt is i magen och vill vänta ut det, utan man vill prova något nytt, och det här är en ägare som vi har inte skilt på något konstigt sätt, utan bara önskar han lycka till och välkommen åter som kund och det då. Så att det var värre när jag började första året, då plockade jag fram Topplab, det var 1990 hittade han då, 90 flyttade ner till Malmö, det var den hästen som ledde mig ner till Malmö då, med 11 andra hästar. Den hade jag 2-årssäsongen och tyvärr han felade i svenska uppfödningslöpen, men tillhörde väl kultoppen bland de 5 bästa. Och sen var ägaren från Norrland, så att han valde att plocka hem hästen då. Så att, det var ju den första riktiga kanonhästen som jag kände att det var en blivande kanon. Den medicinen och det vart man härdade i det här gamet redan från första början. Och det. Så att det vet jag att bra hästar, de kommer och går, så att vi vet att vi har kunskapen, och det vet jag Ludda sagt vid något tillfälle, att vi plockar fram nya stjärnor, så är det bara, och det har vi gjort genom åren också.
Men vi spår tillbaka klockan lite grann bara till, du sa 1990, hur hamnade du i travet och sådär från början, vad har du för bakgrund?
Själv så har jag ju idrottat lite grann från början då, både simtränar i yngre år och sen tävlar jag utförsåkning aktivt. Jag var 14-15 år och pappa min alltid varit travintresserad och sprungit på trav, så att honom följde man med. Men sen hade jag en farfar som hade nordsvensk travhäst och bodde 1 kilometer ifrån Bodentravet och var med och startade Bodentravet. Så att det har ju funnits i blodet, och jag vet farfars far var hovslagare och det. Så att det finns väl någonstans där bak i generna att det är hästblod i generna.
Okej. Okay. Och sen då, därifrån till att dra igång, hur långt eller kort var det steget?
Ja, jag gick ju bara 9 år i folkskola och sökte in på, vad heter det, gymnasielinje. Kom in där men valde att inte gå något gymnasium, utan jag tog direkt fast anställning när jag slutade 9 hos Mats Rånlund och började jobba då som lärling hos honom då. Jag tror det blev totalt 5,5 år som jag jobbade hos Mats Rånlund. Och sen var jag en liten kort session hos Christer Nilsson, travtränare upp i Boden. Men sen då, så varför det just blev Malmö 91 då med Topplav och 11 andra hästar, det var för att Rånlund flyttade ner då från Boden som travtränare med 12 hästar över vintern, och 85 var det då. Då följde jag med honom som lärling och första man då, och gillade verkligen Malmö och Jägersro, och Så att därav 85-87, 87 var tvungen att åka hem till Boden och göra lumpen, och 90 var det första året som travtränare då. Så att därav så blev det Jägersro för mig sen när jag hade fått en hel del kontakter och gillade banan och Malmö stad också.
Och nu är det helt givet att stanna kvar. Jag fattar att det är hemma för dig, men Rånlund flyttar ju tillbaka efter många upp Jägers, men det, för det är inte ett alternativ.
Nej, det är det inte. Jag flyttar ner som vi sa då hösten 91. Sen flyttar min syster ner 2 år efter det, och sen min mor och far tror jag flyttar ner en 3-4 år efter det då. Så att jag har en hel del av min släkt där nere då, så att jag har inte så mycket vänner och bekanta kvar. Man tappar ju lite grann. Jag har ju bott så länge i Malmö och det, så att nu har man ju nya vänner och bekanta, så att jag tror det är 10 år sedan jag var uppe i Boden sist, så att det är egentligen alldeles för länge sedan.
Jag tänkte vi skulle komma in på alla framgångar du har haft här alldeles strax, Per, med framförallt de yngre hästarna sedan 2010 och framåt kan man väl säga. Under en 10-årsperiod så har det varit lite grann av ditt signum, men du var väl tidigt inne också i catchdriver-branschen där också väl?
Innan Per får svara på det, jag måste bara säga, när jag började på Jägersro 2001 så kunde man se, det var ju inte så många kuskar som gjorde reklam för sig själv, men Per gjorde reklam, hade en reklamspot i programmet där han erbjöd att köra hästarna för 5%, och jag trodde att 10% var kutym. Visst var det så?
Ja, det stämmer, men det var ju då 2003 om inte jag missfinner mig då, för att jag ville ju försöka då, jag tyckte jag hade lite klent material att jobba med. Jag sålde den gård då som vi hade, jag och min före detta sambor, och jag valde att lägga ner min träningsverksamhet och att satsa fullt ut. Och jag tror det blev 6 år mellan 2003 och 2009 då, som jag endast körde som catchdriver, la 10 000 mil i bilen per år och hade rätt så hyggliga framgångar. Men för att börja dra igång med det där så körde jag då för 5% för att få upp ett kundnät och komma in i det hela då, så att jag hade en lägre procentsats från början.
Och hur märkte du, för att det tycker jag ibland idag att det känns som att travtränare slash kuskar, att det är någon form av pakt eller standard. Jag har inte sett en enda travtränare, vad jag kan komma på, som marknadsför sig med att de är billigare, utan det känns som att alla sakta höjer avgifterna och man marknadsför sig med att man kanske har bra kundhållning eller bra resultat och så vidare. Det är ju givet. Men att man är billig, det gör ingen. Vad tycker du om det?
Nej, men det får väl vara en fråga svara på, men jag började ju med 2 tomma händer och gick ifrån en tränarrörelse och var ju tvungen på något vis att få lite fart på den catch-driver-karriären där och det då. Så att jag var tvungen att sänka, och därav så fick jag upp ett kontaktnät och så småningom, jag vet inte om det var 1 eller 1,5 år jag höll fast vid det då. Sen kunde jag också gå upp på 10% för att kunna börja livnära mig på det där, för att det är en hel del avbränningar. Åker man på lite böter och grejer och det, så då vissa dagar då fick man betala pengar för att åka och jobba.
Okej. Okay. Ja.
Hur länge kände du att du... Ja, det kom ju ett år när du valde att fokusera på träningsverksamhet igen också då. Vad var det som gjorde att du föll över på det?
Det var just suget, det här som man säger, träningen och kontakten och närheten med hästen, för att det är väl det som verkligen sporrar mig, det att åka runt på stuterierna och titta på välstammade unghästar. Och man har väl slickat sig munnen många gånger och inte haft den där största plånboken och det, men då har jag försökt att förfina och utveckla mig och läst på i stamboken och kunna till en billig penning kunna hitta väldigt fina individer som har varit korrekta, men efter nya oprövade ston och efter nya hingstar då, som jag har trott på, ja, det har fallit väldigt väl ut i många tillfällen. Så att det var just alltså att komma tillbaka, hitta de här unga hästarna. Och jag väldigt gärna åker runt och tittar på årsföl, alltså när de är 3-4 månader gamla, så hittar man många fina. Man har lite grann den färdiga tävlingshästen i miniatyr då. Så att är man ute tidigt då, så kan man för en billig penning hitta många fina pärlor.
Mm. Ja, du måste ju uppenbarligen ha någon USP eller någonting som... Jag ska inte säga att andra saknar, men du har ju plockat fram... Alltså så här, att köpa en tidig häst eller en häst som är född, det kan man ju... kan jag säkert alla göra, men att få dem att starta tidigt, som många då vill, det känns det nästan som att du är unik med. Eller hur ser du på det?
Jo, men jag har ju lärt mig under årens lopp här och hade turen och fick topplab, och det kan man väl säga, får man tag i en bra häst från början då lär man sig mycket av de här bra hästarna. Men sen finns det många bitar som, eller snabba generationsväxlingar som jag tittar på lite grann, när på året hästarna är födda. För pratar man 2-åringar då då pratar man antal månader. Alla hästar fyller år årsvis och det. Men det skiljer sig väldigt mycket om de är födda i slutet på juli månad, början på juni. Eller slutet på juni. Än om de är födda i februari, mars, april. Alltså, de månaderna gör väldigt mycket när man pratar om tvååriga och tvååringssport. Alltså.
Hur sa inte Sören Nordin att de bästa hästarna föddes i maj?
Ja, det vet jag inte. Det får stå för Sören. Utan, jag har gått efter lite grann, om man säger, när på året hästarna är födda. Och jag har inte sett någon mönster att det är någon speciell månad som är bättre än de andra. Men däremot så finns det, alltså, om man tittar på anatomin, västen funkar och det. Så att 24 månader fyllda brukar man ju vilja ha dem innan man kan börja anstränga dem lite hårdare med både lite lättare styrketräning och gå på dem lite hårdare. Så att de måste vara de där 24 månaderna fyllda innan du kan börja trycka på dem lite hårdare.
Men är det så, Per, också att din filosofi är att ta tidiga hästar och sen får det, ja, ursäkta uttrycket, om en bär eller brist, om du förstår vad jag menar. Det känns som om man kollar in dina framgångar här nu från 2010 och fram till 2020 som jag var inne på, så har du haft 34 finalister, alltså i olika årgångslopp, på 10 år. Jag tar bara ett axplock här då. Denim Boko som är med i det mesta, Jolly Boko, Nimbus CD, Dixie Sisu var väl med i det mesta av årgångslopp, ja. Darling Homeline, Exquisite Sisu, Önas Nogat. Alltså vi kan göra listan hur lång som helst. Grande Diva Sisu nu senaste åren. Och så nu då på lördag även Örnas Prins. Är det du siktar på? För känslan är väl också, vi har varit inne på det tidigare David, att du är otroligt duktig på att ta fram de här. Men just det där att det är svårare också att hålla igång dem när de då blir äldre också.
Ja, det håller jag inte riktigt med om, utan att det är klart, alltså, det är klart man får inte bränna på för mycket med tvååriga hästar och starta dem för mycket. Alltså, jag brukar ha lite grann en fingervisning där att en 5 starter tycker jag är ganska lämpligt att göra med dem som tvååringar. Sen beror det på lite grann hur loppen blir, om de hoppar bort sig någon gång, om man inte maxar dem och det då. Men en 5-6 starter tycker jag är ganska lämpligt som tvååringar. Och sen är det lite beroende på hur tuff konkurrens de är ute i. Men jag tycker det är såklart, tittar du med inom, om du sneglar på humanidrotten och det, så de som är talangfulla och börjar bygga upp sin kropp i tidiga år, och det visar ju all forskning liksom, och det blir de starkaste och de bästa individerna. Jag är helt mot alla andra, och tittar man på Reddy Cash och Muscle Hill och de här, det är där vi för de bästa generna vidare, det är tidiga talanger som sen också med statistiken ser man att de gör flest antal starter, de som har varit ute tidigt, och man behöver inte egentligen starta dem som tvååringar, utan man tränar man kroppen så anpassar kroppen efter tidig träning och utvecklas, och det blir de sundaste, starkaste och bästa individerna. Den åsikten har jag, och den kommer jag aldrig vika ifrån.
Jag tycker det här är superintressant, alltså, för att, om man ställer frågan så här då, till exempel du sätter på jänkarvagn ganska tidigt på tvååringar. Inte alla, men vissa. Jag har för mig att Denim Boko hade någon vann svensk uppföljningslöpning och så vidare. Om man tar då Denim Boko som exempel, eller det finns ett par till. Alltså, det finns ju ingen garanti att Denim Boko ska vara bra som 5- och 6-åring, utan det är ju så här, om hon är tidig då gäller det att tjäna pengarna då, medan hon kanske har en fysisk edge mot kullsystrarna och kullkamraterna som 2- och 3-åring. Men när de är i kapp henne så kanske inte hon är bättre än dem kapacitetsmässigt, om du förstår. Hur ser du på det scenariot?
Ja, men alltså, där har jag ju nischat mig då, som om man ser, specialiserar mig lite grann på unghästträning och de här pokalloppen, 2-, 3- och 4-åringsloppen. Och det är ingen hemlighet att där har vi de största prispengarna att köra om i Sverige. V75-hästar vill jag ju absolut ha i min träning, och om man just tar nu den i bok och här och det, så tyvärr så löpte hon som stor favorit, tror jag, i E3-finalen med Eskilstuna. Tog ledningen där och visade sig att hästen hade en elak halsinfektion då, där hon gick sig smältom liksom och var blodig i halsen efteråt, och hade då en begynnande infektion i kroppen, och den satte sig lite mentalt, eller inte så lite heller, så att jag tror att det bromsade upp hennes fortsatta utveckling i rätt så rejält, och det spelar ingen roll om det hade kommit som 4-åring eller som 5-åring och det, så att den riktiga käftsmällen, den hade hon fått sig då, och efter det så hade det nog kanske varit svårt för henne att resa sig oavsett ålder alltså, men därav så tror jag inte det varit den riktiga utvecklingen senare upp i åldrarna, men sen är det så att varje häst har ju liksom en maxkapacitet, om de är födda till att kunna springa 10 eller 15 eller så gäller det att komma den så nära som möjligt. Sen är det ju stopp, man får dem inte längre än dit. Alltså om man plockar ut det som 2, 3 eller 4-åring så kan de inte springa fortare, alltså den fysiska kapaciteten. Det gäller att, tycker jag, komma så snabbt dit som möjligt liksom av det.
Jag ska säga, kollar man på det är lite spännande att kolla på träningslistan du nämnde där, 32 hästar man går på Svensk Travsport, och den äldsta Per, jag tror att det är lite smått unikt ändå att ha 32 hästar i träning, och den äldsta är 4 år.
Det stämmer, och jag gör ganska klart för mina hästägare också när de anlitar mig som tränare att anse att det här inte är någonting som jag tycker duger, då får de ganska snabbt besked att det här tycker jag inte är någon talang, utan då rekommenderar jag gärna att sälja dem vidare eller att prova någon annan tränare och så, men jag vill ju väldigt gärna ha tidiga talanger och ha medvetet sikta på de här årgångsloppen och det, och sen om det blir Örnas prins som kan bli en elithäst och gå vidare, det hoppas jag verkligen liksom, och det, men då har vi naturligtvis kvar dem och det, men tittar man krasst ekonomiskt för professionella hästägare så måste ju en häst dra ihop en 200 per år ungefär i alla fall innan det går plus minus noll och break even då det. Så att ha någon boksvärmare, det är jag inte så glad över, utan jag vill vara med i årgångsloppen och har fått vad ska man säga smak på det, och det är där vi verkligen vill hålla till och jobbar stenhårt efter det.
Men då tar du det på bekostnad, jag vet inte om det är på bekostnad, men jag ställer frågan om det är på bekostnad av att hästen kan få en längre karriär.
Nej, det är precis tvärtom, det visar ju forskning, alltså är du ute tidigt med dem, tidig träning eller tidig, men alltså tvåårigstävlarna, det måste man göra med måtta, alltså det går inte att klämma dem hur mycket som helst liksom, och det är därför att då bränner man slut på dem för tidigt, så att det gäller att verkligen individanpassa, man pratar tvååringar, både träningen och matchningen, alltså tävlingen med dem, så att det inte blir för mycket. Någon som är lite halvseg och trög, de kan falla 6-7 starter, och de som verkligen är lite framåt och kanske blir lite het på kuppen, de får man bromsa efter några starter. Så att det måste man verkligen lyssna på varje individ, hur den fungerar, alltså när man börjar, när det är skarpt läge, och starta dem och maxa dem helt enkelt.
Men så, som följdfråga på ditt svar där bara, vad säger det att du då, dina äldsta hästar är 4 år, alltså att de inte har fortsatt tävla, är det en slump då menar du, eller ser du det som att du har inte haft tillräckligt bra hästar helt enkelt sista åren? Eller de var tillräckligt bra för att tävla som 2, 3 och 4-åringar och tjäna fina pengar då, för de har ju verkligen gjort, men inte varit tillräckligt bra för att ta steget?
Ja, men det tyvärr har det ju blivit så att bra hästar, det är så när jag plockar fram dem, så att Nimbus CD till exempel, han såldes ju då ut i mitt stall då. Det har ju även Jarl i bok och många av de här bra hästarna, det är ju så, det är ju folk och rycker i, och likadant Örnas prins här nu, hade vi ju en fransk tränare då som la ett häftigt bud, och han, det var väldigt, väldigt nära. Hade vi inte haft coronaläget och han hade hamnat i karantän när han kom hem till Frankrike, så hade nog hästen varit såld och försvunnit ut i mitt stall. Så att det är att de har, helt enkelt har blivit sålda de flesta, och några har flyttat då alltså till andra tränare och så. Så att jag tror säkerligen, och det är ju många av dem som jag plockar fram som tvååringar som har tävlat vidare, om du tar nu, ja kanske Nimbus,
ja, Nimbus, ja exakt, Jolly Boko gjorde det också och så vidare.
Så att det, hade de funnits kvar i min träning så hade vi nog tävlat upp i gulddivisionen och fortsatt i flera år till.
Fattar, ja men intressant, jag ska bara säga det också att du har rätt med din Boko, 2-10 stod i den E3-finalen på Eskilstuna och var klar favorit då.
Jag tänkte också på en sak när det gäller Pers hästar, vilket vi också har varit inne på några gånger i den här podden, David. Man nästan vet att när Pers hästar kommer ut, nu får du säga emot Per, det här kan ju bara vara att man tänker så med dina hästar, det är att de är snabba som 17 bakom startbilen, många utav dem, ofta lite formade på samma sätt, startsnabba, små racers. Alltså om jag generaliserar över dina hästar, är det någonting som du vill sätta den prägen på dem, eller har jag fel i min iakttagning?
Nej, det är absolut korrekt uppfattat, och det där, det är någonting som jag plockar från humanidrotten. Alltså man kan inom humansidan, så kan man upp till den människa är 16-17 år, kan man påverka stegfrekvensen och utveckla den biten. Sen är det kört, sen har du med dig det resten av livet, och det har jag anammat på hästarna, och försökt utveckla och tränat den biten, och den tränar jag på, och därav den utvecklingen. För att starten är väldigt viktig många gånger. Där skaffar du en väldigt bra position, och har du en liten slow start så hamnar du ut i spåren och får springa mycket, mycket längre sträcka av det. Så starten och just om man säger, och då pratar man det neurologa systemet, alltså signalerna från hjärnan och ner ut till de motoriska enheterna som flyttar fötterna. Det kan du påverka inom humansidan till du är 16-17 år. Och det. Sen varför man springer fortare, det är för att man blir starkare och tar ett längre steg och du får bättre kondition. Du orkar hålla det längre steget, men just stegfrekvensen, den övar upp i snabba år, snabba unga år.
Okej.
Okay. Ja, superintressant. Ja, det här är ju helt nya grejer för mig. Alltså. Man, verkligen utbildande.
Är det ett hemligt recept det, Per, eller hur man gör det?
Nej, det är ingenting som vi håller hemligt, utan det har jag jobbat ut efter i många år.
Hur gör man då?
Ja, då kör man korta, snabba intervaller.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Ja, otroligt spännande.
Ja, verkligen faktiskt. Men om vi ska prata lite mer konkret om Örnas Prins. Det är ju Svenskt Travkriterium på lördag då. Flyttat till lördagen från söndagen. Från och med i år.
Du har det tycker du är bra, David.
Vad sa du?
Det tycker du är bra, va?
Jag tycker det är bra. Men jag tycker i så fall att söndagen skulle läggas på fredagen med Oaks på fredag kväll. Och V75 då. Söndagen blev helt avslagen liksom nu. Men ja, det har vi pratat om några gånger. Men i själva loppet har Per en av favoriterna, Örnas Prins. Och innan vi spelade in podden så sa jag, när Per dök upp som kusk så var det först, eller jag kom i kontakt med honom som kusk när jag, som spelare på Jägersro när jag var 17-18 år. Det var bakom Pion. Och då sa jag till Per, det måste vara den startsnabbaste hästen du har kört, för hon var ju ruskig bakom bilen. Och då fyller Per in, ja, Nimbus CD och Örnas Prins också. Då blir man ju nyfiken på Örnas Prins först och främst. Vad är det för individ?
Ja, det är en individ som framförallt, alltså exteriört så är det ju en toppindivid. Alltså jag hittar ju hästen då hos, det var egentligen uppfödaren Örnas, Thomas Jonsson som han heter, som kontaktade mig och berättade att han hade den här hästen. Jag köpt någon häst tidigare utav honom och den här skulle säljas på kriterieauktionen, men han strök han. Jag fick ner hästen och skulle skaffa köpare på den, så att det tog inte lång stund för att vi hade kört in hästen. Man kände vilken fin travare det var, vilken power det var i hästen och det, så att han har verkligen infriat mina förväntningar. Så att den häst som har ruggig kapacitet både vad det gäller pulsmässigt, att han har en fruktansvärt låg vilopuls. Han ligger ner åt 24 i vilopuls när han är lugn och cool och fin i stallet. Och sen har han ju en ruggig fart alltså, och kan springa fort alltså i rätt gångart, och att han är både väldigt startsnabb och sen är han utrustad med rejäl hjärta och lungor. Han är väldigt stark också och kan hålla den här höga farten väldigt länge. Så att han har alla kvaliteter, så att det är bara att hans kropp ska orka med nu och ta nästa steg som fyraåring och träna på nu en tung vinter och utveckla styrka och snabbhet ytterligare till nästa år och det. Så sen tror jag att han har den hästen, eller har den kapaciteten att han kan gå upp i högsta eliten om man får vara sund och frisk och fräsch alltså.
8 starter i år. Har kriteriet varit det solklara målet hela året?
Ja, det har det varit.
Okej. Okay. För visst, du var med i... Ja. Ja, du stod över båda E3 helt och hållet?
Ja, vi hade faktiskt inte anmält han dit. Så okay. Det var ju den skarven då som... varför vet jag inte, men samtidigt går det inte att vara med i både E3, Breeders' Course och kriteriet och det, så att man måste välja sina strider lite grann också. Det, så att det gjorde ingenting att han inte vann med dit.
Om det skulle bli seger på lördag i kriteriet, är det överlägset det största som har hänt i travtränarkarriären då?
Ja, självklart är det. Både pengamässigt och prestigemässigt, och just i och med att vi har nischat som unghästtränare också, det, så att det vore ju verkligen en fjäder i hatten om vi skulle nå dit. Men det är tufft, det är väldigt tufft lopp och så, men jag tycker jag känner mig väldigt nöjd med alla förberedelser. Det finns ingenting jag vill ändra på, jag har hästen precis där jag vill ha han, och jag vet att det är en häst som har den kapaciteten som skulle kunna vinna ett kriterium.
Taktiskt i loppet, du säger att han är, alltså Pion var ju en bilföljare utan guds nåde, och Nimbus säger det, säger ju, ja, det har vi sett efteråt också. Hultman säger ju att det är det startsnabbaste han har tränat. Tycker du att Örnas Prins är i den klassen?
Ja, det är han. Han kanske inte är där riktigt än så länge, man säger Nimbus. Det beror på när i hans karriär man jämför honom. Och det är alltså, men de här antal starterna han har gjort, så han är ju precis lika startsnabb som de, inte ännu snabbare med det fåtal starter han har i kroppen.
Om vi pratar taktik i loppet då, hur ser du Tyler, tänker du taktiskt? Du har en snabb häst på 5.
Ja, det är, finns ju en solklar plan A där. Sen finns det säkert andra planer, men de tar vi ju där och då när det händer. Men plan A är naturligtvis att vi kommer att försöka lämna så snabbt vi kan bakom bilen och hitta till ledningen. Och väl där så tycker jag inte att jag har någon häst som jag på pappret kan se är bättre än min häst som jag skulle vilja släppa till. Och min häst, han faktiskt nu när vi satt i andra par utvändigt då hade jag bättre tag om bettet än vad jag haft i ledningen med honom. Så han slappnade av väldigt fint och det är ingen som ödsar någon kraft under vägen och blir het liksom. Och det jag tror jag förlorar kriterier med 2013 var det väl en imbecil när han 1700 meter ungefär före mål började han liksom bulla ligga på och drog på lite för mycket. Han trodde nog det var sista bort i långsidan då. Ja, vi ledde kriteriet då till 100 kvar liksom och sen slutade vi först utan pengar. Så det kändes jäkligt tungt. Så hade han bara hushållit med krafterna då hade vi garanterat varit på pallen det året.
Mm. Du har kört i de tre senaste starterna med Önas Prins barfota runt om. Och gör några andra ändringar för att vässa till det där ytterligare någonting på lördag?
Nej, det är ingenting som jag skulle vilja chansa med och det är ingenting som jag tycker att jag behöver plocka fram några fler växlar. Det är ju naturligtvis man kunde smacka på en jänka vagn, men han är stor och grov den här hästen, det är inte säkert att få plats där, så det är ingenting som jag vill chansa och mäcka med liksom. Och likadant så bomull och fast huva, det finns inte det här året att jag ska kunna rycka någonting och det är därför att jag tror hellre att han kunna liksom skena ur grejen och det, så att det finns flera växlar kvar, men det kommer vi spara till nästa år och jag tycker inte att jag behöver plocka fram det utan det fungerar kanonbra med vanliga hybridvagnen. Jag tycker det är ganska liten skillnad egentligen på det där och vissa hästar funkar ju faktiskt sämre i jänkavagnarna så de får inte plats i den och så. Så det finns inga ändringar, det finns ingenting som jag liksom känner att jag behöver förbättra utan precis så bra som man var i kvalet, det tror jag att det kommer räcka bra på lördag.
Är detta den bästa hästen du någonsin har tränat?
Jag måste nog börja hålla med om det för att jag har hållit Jarl i Boko som den bästa hästen kapacitetsmässigt tidigare. Jag tycker den här har likvärdig kapacitet med Jarl i Boko och men han har lite lugnare humör den här och kan koppla av lite grann emellan. Jarl hade man vänt fram pisken där och talat om för han att det var full fart framåt så hade han lite svårt att hejda sig brand utan... Den här är mera reglerbar och kan slappna av lite grann däremellan också efter typ en spetskörning alltså.
Mm. Innan vi släpper dig bara, vi pratade ju kommande unghästar tidigare. Är det någon häst du vill dels sätta press på men även liksom lyfta fram i din unghästarmé som vi ska hålla ögonen på när den kommer ut?
Ja, det här är spännande.
Ja, alltså det, hon har gjort två starter och hon har ju visat väldigt mycket här good vibes så att den naturligtvis ska väl, vi har ju då Breeders' Course-final för tvååriga ston då så att hon tror jag ju att det är ett riktigt råämne till något riktigt stort här och det så att hon kommer göra några starter här nu som tvååring. Största målet är ju naturligtvis svensk uppfödningslöpning då men det är en häst som jag tror både som tre- och fyraåring hon har papperna i ordning, väldigt bra modestam att falla tillbaka på. Så att det är en som jag hoppas mycket på framöver här.
Just det, hon ska ut nästa vecka. Hon från spår 4 bakom bilen var det va?
Det var bra, då fick vi svar på det, vilket spår vi fick.
Ja, bakom bilen, spår 4, det var väl bra?
Ja, nej, men det duger. Jag tror ju att för de fyra försöksvinnarna lottades på spår 1 och 4 om jag inte helt fel ute.
Okej, och där Jango Riff också, ny avelshingst som jag äldsta kullen i 2 år här i Sverige. Hur har du resonerat när du satsade på honom?
För det första så gick jag ju helt klart på Donata Hanover där som morfar, mammastammen där. Både Morgana Bi var en väldigt framgångsrik tävlingshäst. Mormor vann Mary Annabels största tvååringsloppet i USA där och det. Så att det är snabba generationsväxlingar på mammasidan där. Tittar man sen på Reddy Cash, jag tycker det är världens bästa avsingst. Därför att han levererar som både som far, som farfar, som morfar och det. Så att ja, det är en som för all framtid kommer sätta stora spår i travaven i världen.
Mm.
Ja, häftigt. Du, jag måste bara också, David, innan vi släpper. Jag har ju en favorittest som står i Perstall som jag har tjatat om i den här podden. Jag vet inte hur många gånger. Jag måste bara kolla lillstatus där. Grande Diva Susu. Wow, vilken mär det där är, Per.
Ja, det är en fantastiskt fin häst där. Hade ju börjat ju fjolåret, man säger, rätt så bra, men sen fick vi lite småstopp med allergier, det var någon liten sårskada och det var en liten sisådär treåringssäsong, men hon har ju verkligen kommit tillbaka, gjort det femstjärnigt i år, och som sagt, vi vann storsprinten och var tvåa drottningens pokal och nu sist var hon fyra i storderbyt, så att hon har varit med i tre riktigt stora finaler och gjort det kanonbra. Nu har hon ju eventuellt två starter till i år. Det är semifinal British Crown 25 på Valla och sen förhoppningsvis final då Sundbyholm. Sen kan det hända att det blir ett bokslut för det här året, men sen vet jag det finns något stort femåringslopp nere på Vincennes i början på januari för femåriga ston.
Så är det ju. Okay. Apropå Ready Cash tänkte jag också där.
Mm. Mm. Mm.
Ja, vad spännande. Då kan vi räkna med att ha en femåring i stallet nästa år då.
Jajamensan, som det ser ut, och hon får stå på sunda friska ben och det, så ska hon inte till någon avisbok sen så länge.
Ja, det är bra. Sista fråga var, Bugatti Miles ska ut på Solvalla på söndag. Han är med barfota runt om sig. Är det någonting för spelarna att hålla koll på, tycker du?
Han blandar och ger den hästen. Han har ett rätt så hyggligt kunnande, men det har varit varannan gångs prestationer. Han levererar bra ena gången. Det är klart, det har varit lite enklare motstånd också. Men senast då gjorde han en liten slät figur i derbykval. Räckte inte alls till. Lite knep har ju varit i våldstart. Men jag tror det är en fördel med bakspår. Så att distansen är rätt, men jag ligger ändå lite lågt. Det är alltid så när de underpresterar och det går riktigt som man har tänkt sig. Men han har känts fin i träning. Och som sagt, han har varit lite varannan gångs häst. Så att jag hoppas att det är uppåt den här gången.
Mm. Ja, jättebra Per.
Härligt.
Stort tack, vilket intressant snack. Man lär sig mycket och snappar upp grejer hela tiden, helt klart.
Ja, men så är det. Det har jag levt efter 30 år.
Ja, det funkar bra. Stort lycka till på lördag nu så, och tack för att du var med, så håller vi connection.
Ja, tackar så mycket.
Toppen Per, tack så mycket. Ha det bra.
Ha det bra. Tack.
Hej, hej,
hej, hej, hej.
Ja. Som du säger, nästan allt vi intervjuar om de som var med i podden, David, du skulle kunna hålla på 20-30 minuter till. Vad tar du mest med dig från surret med Per?
Ja, men det är ju att han har en annan filosofi. Alltså han har ju något konkret som andra inte har, som han tror på, som han går efter. Sen så säger jag inte rätt och fel och så här, det lägger inte med, men han har ju ett koncept som uppenbarligen fungerar, för han har en kriteriefinalist som är en av de mer betrodda och han har kört in bra med pengar och han har haft stora unghästframgångar i flera år, och han är väldigt konkret och tydlig med vad han gör och vad han gillar. Det tycker jag är jävligt intressant, och här var det verkligen något nytt och det känns som att han tränar på ett helt annat sätt än vad andra gör. Jag har aldrig hört det här med korta intervaller för att få startsnabba hästar. Har du hört det?
Nej, kanske inte så specifikt ändå. Att man vässar upp dem sådär kort innan start och sådana saker har man väl hört för att få dem i bra form, men inte så tidigt kanske för att just sätta den egenskapen hos dem.
Nej, precis. Så att,
nej.
Kul att det finns så många olika vägar som bär till Rom. Det är det som jag tror är så roligt, att man tävlar liksom lite grann på lika villkor.
Mm.
Sådär, och en som har helt superutvecklade tankar och superanläggning tävlar mot en liten amatör som kör hästarna på en grusväg. Det finns både och.
Yes. Ska vi ta hem också Örnas prins, även om vi vidrörde honom innan intervjun? Vad ger du han för möjligheter att vinna nu då, Per?
Jag tycker inte han är bland de tidigaste sträcken som
du
andra
tycker
handlar.
Inte det?
Nej, jag tycker inte det. Jag är lite spetsstriden, kommer bli bökig, headrun är snabb ut. Och även om han tar spets så...
Jag vet han säger inte. Att den är snabbare än pion. Du höll ju på att ramla av stolen.
Ja, David. Jag vet. Men Per sa ju också att han är 3 år och han är inte riktigt där ännu. Så här, dels kan ta sig ett spets. Samotör är också snabb ut. Sen så ska ju med lång distans, det brukar bli rätt mycket körning i de här loppen. Och jag tror det finns några från bakspår som kommer få bra lopp och är mycket mindre spelare.
Mm. Har du någon feeling?
Ja, jag har tydlig feeling för 2 stycken där bak.
Jaha. Vill du vänta med dem eller?
Nej, jag fick vänta med dem till V75-sacket.
Ja, vi gör det. Apropå V75 i lördags så var det V75 från Färjestad. Cyberlane var ju den som naturligtvis satte sig på näthinnan framför allt. Det är väl kanske så då att Johan har hittat de där växlarna som han har sagt funnits där. Man har ju, eller man, jag har tvivlat på det ett tag när man har sett Cyberlane. I med att inte ha den där riktiga stridsmoralen sista 150 och gått med det trycket över mål. Nu får det någonting annat ändå.
Ja, jag har verkligen tvivlat. Jag har känt att hästen har varit, jag ska inte säga slut, det är fel ord, men från där han var som derbyvinnare till att han, alltså han har tjänat ganska mycket pengar i år inför det loppet, så det är inte så att han har, men han har varit en medhängare, så jag ska säga, han har hängt med i alla tempon och avslutat en trudelutt, men inte riktigt liksom haft den här gnistan för att tävla. Nu blir han ju inte utmanad, så nu ska jag inte säga att hans skalle är som den är, men han visar ju en fysik och ett intryck som var, som jag inte har sett av honom på extremt länge, och kan han hålla den här nivån ett tag till nu, så blir det ju spännande att se honom i de största loppen. Nu så att Johan skrev på Twitter igår att han var inbjuden till lotterian. Sen finns ju även SM och Müllers. Jag vet inte vilket han väljer. Det är väl något av dem där. Så att eliten känns lite tunn för dagen. Och en Cyberlane i toppform är ett välkommet tillskott. Och en häst som är svår att besegra på alla distanser.
Ja, det var Johan Untersteiner det. En annan Johan som hade den här som imponerade var Svensson i V75-avslutningen. Farlanderam som har visat sånt kunnande, sån kapacitet och sån form i de senaste starterna. Nu blev det en ny seger och på ett fantastiskt fint sätt.
Ja, först och främst vill jag säga att det är jättekul att Johan Svensson kör den här hästen själv. Det blir ju liksom något annat än att sätta upp en catch driver. Visst, jag fattar att man sätter upp en catch driver för att det ökar hästens möjligheter att vinna loppet. Men när Johan kör själv så blir det mycket mer färgstarkt. Det finns mycket mer oväntade moves som kan hända som kusk. De andra kuskarna kör inte så ofta mot Johan när han har en betrodd häst. Hur agerar de mot honom? Han får inte lika mycket gratis som om Örjan hade kört till exempel. Så att det tycker jag ger loppet en dimension till. Mm. Och det blir också snackis faktiskt på sociala medier efteråt.
Ja, men du ställer i den kören som tyckte att styrningen var kall.
Nej, men kall ska jag inte säga. Alltså så här.
Jo, du skrev det på sms.
Ja, jag tycker väl så här då. Det som hände var att Stefan Persson sa i sändning att hästen hade fått ett tufft lopp och så slagen ut i sista sväng. Så var det någon då som tyckte att Stefan hade fel och så vidare. Först vill jag säga det att jag älskar när referenten eller bisittaren tar ställning i loppen och råkar ha fel ibland. Ungefär som man tippar ett lopp så har man fel väldigt ofta. Hellre det än att försöka lägga en 1-2-variant som inte leder någon vart. Så ett all eloge åt Stefan Persson som sa vad han trodde där och då. Det jag tyckte, det var ju att jag tyckte inte så här. Johan Svensson kör till mot Adrian Colgini. Visst, Adrian Colgini körde Nilik som är en 3-procentare. Och då tycker man att tittar man på procenten ska han släppa, men Adrian Colgini släpper ogärna ledningen och framförallt ogärna ledningen till andra än de här etablerade. De mest etablerade, Björn, Örjan, Erik, Ulf, Jeppsson och så vidare. De har ju en grej där de gör få misstag mot varandra. Det är väldigt sällan det blir körning mellan två av de kuskarna för att de vet vad den andra ska göra. Här var det ju två kuskar som inte kör mot varandra på det sättet och visste vad den andra skulle göra. Och när Johan testade på spets efter 500 meter där då tyckte jag det kändes fel. För jag kände att, oj, tror han att Adrian ska släppa? Det var min absoluta känsla där.
Ja, men det, jag kan köpa det resonemanget. Men eftersom jag står i andra hörnan av det här så... Ja, men jag blir mer... I så fall tycker jag, då ska man väl ifrågasätta Adrians styrning i så fall då. Alla har ju rätt att köra i spets, den där gamla klyschan känner vi igen. Så att, fine, han får köra det med Nelix och han gör säkert bra lopp därifrån. Men då kan man ju också tycka att oavsett om det är Johan Svensson eller Björn Goop eller Örjan Kihlström som kommer, så är det ju ändå Farlanderam som kommer med de prestationerna han hade i ryggen inför den starten också. Så jag varit snarare förvånad att han svarade spets med Nelix.
Det kan man säga, men känner man Kojinis rätt så får de ju...
Men då ska man ju aldrig köra mot dem då.
Jo, nej, vänta. Det var inte det jag skulle säga. De får ju lite tuppkam av starka prestationer. De har precis vunnit med Rushmore Face på 1.09,5 som också var en väldigt bra prestation. Nu är ju banan snabb och så vidare, men 1.09,5 är snabbt i alla klasser, alla kategorier. Det är en världstid. Och med det mindsetet så... Jag vet inte om man ska tänka så eller jag som tänker för långt. Ingen aning. Jag blev förvånad när Johan Svensson testade på spets där och då. Och sen så kan man säkert motivera det med att han kör en häst som han tycker är mycket bättre och han testade. Ja, och då får det stå för dig om du tyckte att det var befogat och väntat. Alltså det var bara min känsla. Sen var det också lite otippat. Han släpper ner en häst lite senare i loppet för att sen runda den. Alltså det blir ju tufft lopp för hästen. Det var det som var kontentan att det var inte att Johan körde dåligt. Det var att hästen fick ett ganska tufft lopp och var ändå bäst. Och jag vill återigen poängtera, jag tycker det är skitkul att Johan kör. Det blir en mycket roligare helhet när tränarna kör sina hästar själva.
Mm.
Det var min take på det som hände.
Ja, nej, men jag fattar den också, David. Sen sitter inte jag här för att Johan Svensson vann hur lätt som helst med Farland Ram och slår mig för bröstet och Adrian Collini var sist i mål med Nelix. Det är inte det jag gör, men jag blev lite paff över att han fick kritik för sin styrning. Att han provar mot Nelix, jag tycker det är fine. Jag tycker att han släpper ner Sancho Svensson. Ja, fine. Han litar på att han kan göra jobbet sista, gå ut på den sista bort i långsidan i så fall också, om man vill vila sin häst i rygg och sedan kunna avgöra med den form han har och den kapacitet han har i den där hästen. Så att jag förstod lite av den kritiken, och jag tror faktiskt också att det är för att det var Johan Svensson. Hade det varit Björn Goop eller Örjan Kihlström som har gjort den där styrningen med Farland Ram, så hade det varit helt knäpptyst. Det är vad jag tror.
Ja, men så är det. Det finns absolut någonting i det. Det är klart att det är lättare att kritisera de mindre kuskarna. Så är det ju. Å andra sidan, hade Örjan kört till mot Adrian, tror jag Adrian hade släppt. För att då hade Adrian gjort bedömningen. Jo, men så är det. För att det förstår jag. För att då gör man bedömningen att Örjan vet vad han har att köra med. Här vet man att Örjan vet att han har en bra häst. Då är det bättre att släppa. Men man kanske inte litar på samma sätt på Johan Svenssons bedömning. Alltså det finns ju någonting i det resonemanget som jag kan förstå till 100%. Så att, ja, du har rätt i sak att de mindre kuskarna får absolut mer kritik. Så är det. Och Örjan och Björn och gänget, Erik, de får ju en ny chans i loppet efter och därmed är det gamla glömt.
Mm. Ja, lite så. Du, innan vi går in på V75 nu till helgen så kan vi väl ändå ta en runda, det var ju ett tag sedan, kring Propulsion Gate som det har skrivits om. Vi hade ju podduppehåll under förra veckan som sagt, det skrevs en del då på sociala medier och Svensk Transport har väl också kommenterat att något beslut har inte kommit. Det dröjer. Vad
Nej,
känner du?
Det är ju det som är grejen, att det finns inga nyheter att säga om det. Man sa ju då i juni att i augusti skulle komma ett besked, sen var det september och nu är det oktober och slutet av oktober och självklart är det viktigt att det här blir rätt när det kommer ut. Man får inte liksom, man måste vara säker på sin sak. Man kan inte göra något halvdant. Så om det är argumentet för att man förlänger utredningstiden så kan jag förstå det. Samtidigt kan jag undra hur länge jobbar man med det här? Jobbar man med det en kvart om dagen eller? För att jag tycker att en person borde väl kunna utreda det här på en månad, en och en halv. Jag kan inte förstå vad det är som tar sån tid. Och jag tycker att det finns en jätteviktig aspekt i att sånt här beslut tas självklart när det är utrett, men det får inte dröja för länge heller, för att då blir det för, ja men vi måste kora en elitloppsvinnare. Det, liksom, det har gått för lång tid sedan den här soppan tog vid. Sen vems fel, det är lite svårt att säga, men det är inte bra att dra ut på tiden, men det måste bli rätt, så det blir lite moment 22. Men känslan är att det tar för lång tid och att man då sa augusti först och sen behöver ändra sig. Det är också tecken på att man inte riktigt har koll på det här. Så att, ja, jag får ännu mer ont i magen av hela soppan mer än vad den var från start. När allting...
Men jag fattar argumentet med att du tycker att det tar lång tid. Det är ju många som tycker och undrar vart beslutet är någonstans. Men ja, det är ju en minst sagt en unik händelse också, att det finns ju inget svar.
Absolut, så är det. Men då skulle man inte sagt, då skulle man sagt att det här tar en tid att ta eller något liknande. Man har kommunicerat fel på vägen. Det är väl det som jag kan känna då.
Så kan det vara. V75 nu på lördag, David. Kriteriet och Oaks på din hemmabana Solvalla. Du har gått igenom omgången grundligt, vet jag. Ska du guida oss lite grann så som du känner inför helgens V75-system som vi lämnar in på Gambling Cabins spel- och lekkontoret på ATG.se?
Där du faktiskt hade 7 rätt. Var det förra veckan, va? På din 88 kronors. Där blev det 1800 per andel.
Just det, ja, precis. Ja. Så det är kul för de som spelar 48 kronor i det där lilla systemet. Men efter det så har det varit totalt smällkallt. I onsdags var
Det var ju en och en halv vecka sedan.
Så snett ute som jag var i onsdags.
Ja.
Nej, men jag var totalt snett ute i onsdags. Men så kan det vara ibland. Inte idéerna går som de ska. Jag var helt säker på att Golden Guard skulle vinna sitt lopp. Till exempel ifrån ryggledaren. Men det trycket sista biten saknades. Men det är bara att ta nya tag till på lördag. Det tänker jag göra.
Mm. Så är det med travspelare. Man är
ganska ofta snett ute. Vad har du att
bjuda på? Vad har vi att bjuda på? I avdelning 1, Haram Boko blev favorit. Han har ju strulig resultatrad på Solvalla. Han har startat 7 gånger på Solvalla, 4 galopper. Vann dock senast, ska säga. Det var ju i februari när det var V75. Då rundade han allt från spår 12. Men 4 galopper på 7 vallastarter är ändå lite tveksamt. Jag är lite sugen på att gå emot honom, även om han är formkort nummer ett, så finns det ett par där bakom som jag tycker är intressanta. Jag bland annat Heading Reference som nu har spår 1 och är med bara fot runt om. Men även 7 Ribaud som blev helt ospelad och satt fast med allt bakom Sir Henry P. Hill senast. Jag gillar även Coogan det loppet, så att jag kommer gardera på första avdelningen.
Ja.
Åsikt?
Ja, jag håller med dig lite grann. Tycker att det är spännande med Heading Reference ifrån innan med barfota runt om där. Den häst man gillar kommer få ett bra lopp därifrån också.
Jag tror inte han kan vinna det här från spets. Han måste nog behöva nå hålet för att vinna. Ja,
sen gillar jag, älskar jag ju Zaptiri Falco. Tycker det är en kanonhäst. Men Björn Goop till Stefan Persson, det är ju såklart ett stort minus. Så att vi får se vad Zaptiri Falco kommer
upp med för tre starter. Så slår ju Zaptiri Falco Haram Boko från dödens på årgäng. Nu är det lite ombytta roller sträckmässigt sådär. Så att, vet inte riktigt. Eller det vet jag visst det. Jag kommer gradera avdelning 2 och många bästa.
Ja, jag vill bara säga det. Stefan är en duktig kusk, men upp till Björn Goop när han sätter snart.
Ja, så är det. Så är det.
Såklart.
Så är det. Avdelning 2, omgångens bästa spik 6, Oracle Tile. Jag fattar inte riktigt alls. Har ni inte kan favorit? Det är tre stycken hästar som är mycket spelade där jag inte faktiskt fattar någonting. Alltså det är ju 3 Upper Face. Fick ju loppet kört på läppen senast. Visst, det är barfota och så vidare nu, men att Adam Colgini sitter kvar 800 kvar med en häst, det säger mycket om hans tro på Upper Face.
Ja, men
jag fattar inte alls hur han ska vara favorit i det här loppet, även om det är barfota. Banksy favorit nu i nuläget, säger jag. Fattar ännu mindre. Hästen visade på Jägersro hur limiterad hon är. Då var det kort distans som hennes bästa, vann inte trots 13,5 på varvet. Visst, gick fort i 250 meter, men på en snabb jägersbana ska man rinna undan från spets då.
Alltså, vad har Banske gjort dig?
Nej, men jag fattar ingenting. Det är som hon har gjort med någonting. Det är faktiskt min kompis Kalle Lindstedt som har fått upp henne. Men det hon har gjort är ju att alla verkar tro på henne och hon blev ett superdrag senast. Då blir jag lite anti liksom. Och att hon blir favorit där, jag fattar inte det. Full väg på Solvalla. Lycka till, säger jag bara. Jag har gärna fel. Jag tror ingenting på Bansky. Och jag tror väldigt lite på Bridge Jumper också. Jag tror det kommer lite körning här. Jag tror inte att han kan stå hem en final från spets. Han vann ju knappt på Hagmyrens korta upplopp senast. Jag tror Oracle Tile är, jag ska inte säga klar, men jag tror han har toppchans och ser knappt ut att bli favorit i nuläget.
Ja, jag går i dina fotspår när det gäller V752. Samma idé. V753 då? Dags för läppstiftet ut till 70%.
Ja, jag mår illa när jag ser loppet. Jag vill bara vända blad. Jag inser att det är dålig final i diamantstort. Läppstiftet och Unique Uni sticker ut rejält. Jag tror de är lika bra ungefär. Kanske att läppstiftet är lite bättre över full väg faktiskt. Det låter sjukt, men det är min känsla.
Alltså om de hade fått samma start också, tror du?
Ja, jag tror de är lika bra slash lite före läppstiftet. Alla kommer släppa till henne när hon kör framåt. Jag har svårt att säga att hon ska förlora. Det som talar lite emot är att Donald Redén inte har samma hysteriska form på hästarna som han haft tidigare år. Det finns ett par floppar, bland annat då Amiral var ganska kall här nu förra lördagen. Mr. Hercules i kriteriekvalet.
Ja, nu är du elak.
Nej, men jag är elak, men det är det handlar om. Alltså som spelare måste man gå på indicier. Det har varit outstanding. Jag säger inte att hästarna är dåliga, men mer normalform då, från den hysteriska formen som har varit.
Ja, men jag tänkte mer på Mr. Hercules. Han kämpade väl med
Ja, okej, okay, men jag hade högre krav på honom.
Ja.
Och Vaviktis Klubb var väl, han var inte dålig heller. Han fick ett tufft lopp i sin lilla comeback, men han och mötte en väldigt bra Cablain, ska sägas. Ja. Men var inte så bra som han var på Rättvik, det kan vi konstatera i alla fall.
Ja. Så att, de där halmstråna och den där feelingen man ska gå på när man hittar upp
lite
det där.
Lite så, men jag har ingen rolig att gardera, men så jag vet inte jag har bestämt med.
Ja, okej. V74 avdelningen.
Ja, klar. Första häst är Barbro Kronos. Jag tycker hon var bäst. Eller hon är bäst i gänget. Även om det är barfota och bikar på de andra, så tror jag att hon är bäst. Sen så får jag se. Det är väl min tidiga känsla, om jag säger så.
Ja, är hon bättre än Hobokenam?
Det tror jag. Ja. Det tror jag. Sen så kanske Hoboken blir bättre just den här starten på grund av barfotabalans, det ska jag inte säga. Och kan få ett bättre lopp, men jag tror Barbro är en bättre häst i grund och botten.
Ja. V75s femte avdelning då, vad tänker du kring favoriten nummer 2, Moses?
Gillar inte Moses, eller jag gillar hästen väldigt mycket, men Moses är ju bäst med täta starter. Har ju gått en månad med den starten nu för att man har satsat på att kunna köra barfota i den här starten. Jag tror det kan bli körning från start med snabb viscount utifrån. Och, det är klart att Moses kan vinna, men jag vill betala mest för 12 exclusive meter som var så otroligt bra på Jägersro. Och han kommer verkligen mer och mer, och med lite körning så kan han komma in i det. Det är klart att han inte bara går och vinner från spår 12, men han är alltså 6,5%, 7% i nuläget, och då är han tidig hos mig.
Ja. Bike på Iceland Falls kan vi notera också. Tycker att den hästen verkligen har...
Ja, den var helt snett ute på senast, vill jag säga. Jag var helt rankad bort den totalt.
Ja.
Sen Viscount, jag vet inte hur du känner, du har ju varit inne på den några gånger, men den känns ju enormt gynnad av att gå i spets. Skulle den inte nå spets med sin lufsiga stil så tror jag att det kan vara, ja, den kan vara riktigt illa ute. Det är min
precis.
Känsla i alla fall.
Ja, men framförallt att det är bara full väg den här gången. Det är väl min feeling att det helst ska vara ett halvvarv eller kanske till och med ytterligare ett varv längre om man ska verkligen kunna komma upp till sin kapacitet och det ska ge lite utslag, så kanske distansen är kortaste laget. Vi har ju varit inne på det. Svenskt Travkriterium, vad hade du för vinnare innan det är klart?
Jag gillar Henry Flyer Seas och Manny Muscle. Jag tycker de två imponerade stort med båda två i försöket. Nu möttes de ju då. Och det var väl Manny Muscle som såg ut att vara den bättre av dem över mål, men han fick också ett lite lättare lopp. Henry Flyer fick ju gå först i tredje spår. Som spelet på V75 nu så tycker jag de två är... Henry Flyer till 7%, Manny Muscle till 5%. Absolut tidigast.
Ja, men Manny Muscle mötte väl Lönas Prins, väl?
Nej. Manny Muscle var tvåa bakom Henry Flyer Sisu. Nej, förlåt! Nej, han mötte... Nej, då har du rätt i.
Han det mötte... var väl Hellbent Foram som var tvåa, vi pratade ju om den
stämmer,
tidigare.
Stämmer, förlåt. Ja. Jag som yrar. Men han var väldigt gott gående över mål i alla fall, men i massan han såg bra ut, det var det jag ville ha sagt.
Håller med dig, helt enig. Och så sjunde avdelningen då. Pleasure for Cash är tillbaka. Bra läge den här gången.
Ja, och blir stor favorit, men jag pallar inte med honom som nästan 70%, 63 nu då.
Nej.
Jag inser att han har bra chans, men jag kommer att spela på gradering och hoppas på att det blir något häx. Jag kan inte spika honom. Jag spikar hellre Läppstiftet, jag tycker hon har en bättre uppgift. Om vi pratar 65% ish. Så att, jag inser att Pleasure for Cash har en bra chans. Kanske någon form av A-variant eller någon faktor med honom.
Har du gett upp på Anything for You?
Ja, jag vet inte. Det är barfota nu, men jag tyckte han var lite livlös senast. Han har fått lite täta starter. Det var ett, jag vet inte. Han åker väl med, liksom. Han blir inte sexy på spelet. Jag vill betala för Merit från spår 1 nu och Kennedy och även Jackpot Freitaut som jag tror är enormt gynnad av att gå jänkarvagn, så var det ju inte senast var voltstart, så att jag kommer måla på sista och hoppas på att det blir en sån här trav i trav att den straffar ut sig på någon vänster Pleasure for Cash. Jo, men han har en bra uppgift och sådär. Men,
ja, det är bra.
Ja, det känns så.
Okej. Vill du avsluta med bästa spiken och den roligaste rysaren så här?
Ja, bästa spiken, absolut, Oracle Tile i V72. Bästa rysaren, men då säger jag Henry Flyer Seas.
Ja, härligt. Vi ska nu avrunda och vi gör det på det här viset. Hiss och diss. Vad är du sugen på efter en vecka i Portugal?
Men jag kan ta dissen så får du hissa.
Då gör jag det. Och då tar jag det som vi visserligen har vidrört här i inledningen på veckans poddavsnitt. Det här med 50 personer på travbanorna. Jag har ställt mig frågan faktiskt varför man på travbanorna inte har passat på helt enkelt att ta in 50. Oavsett om det är hästägare eller om man nu lottar ut eller gör någon form av andra sällskap eller andra aktiviteter med coronasäkrade avstånd. Det har man ju inte valt att göra helt enkelt. Kul tycker jag ändå att man tar tag i det här nu, och det var väl en passande helg att Solvalla gör det med att bjuda in ägarna då till representanterna i finalerna där i kriteriet och Oaks. Kändes som en självklarhet, därför kanske också lite förvånande att man var lite förvånad över det gensvaret som...
Ja, jag sa det också, att Bonnen skrev det nu, att man var, det är väl självklart att folk vill gå, men jag tror det handlar lite om Färjestad, hade ju någon sån här grej i helgen, bjöd inte folk... Och där var inte intresset så stort, för folk ville inte resa för att sitta i en tom lokal, som de då så uppfattade jag det som. Och då blev alla förvånade. Men det är ett mycket större lopp nu, det heter en grej. Det är klart man vill se hästen live.
Ja, det tror jag att många hade svarat ja på den frågan. Men skönt tycker jag att Solvalla tar tag i det, att man gör någonting för de här hästägarna som har fått en häst i kriteriet och i Oaks. Det vill jag hissa, att man inte bara sitter och väntar in att det ska komma ett större antal, utan att man verkligen försöker hitta på någonting. Så att det passar jag på att hissa. Hiss till Solvalla som gör någonting för hästägarna i kriteriet och Oaks. Okej, dissen då?
Dissen blir reportrarna i Trav-TV som just nu är inne i ett vakuum. De blir ju liksom den förlängda armen till oss spelare genom att de pratar med aktiva och så säger de vad de aktiva tror. Och så blir det liksom som sagt sanning. Och väldigt ofta så är det man förstorar upp det som sägs. Den är väldigt optimistisk och han ligger väldigt lågt. Och man ska liksom triumfera varandra med att komma med så här breaking news-aktig info som egentligen är helt värdelös. Och jag är skeptisk till hur det där sker. Jag tycker att man i största mån ska intervjua de aktiva med boom. För att det är då man får bäst information när man får tolka svaren själv. Nu när de ska filtrera svaren och göra en grej av det tycker det blir för mycket blaj. Och då blir det som att de blir spelexperter för de har egna värderingar som de ligger in. Och det blir liksom, det blir väldigt filtrerat på deras sätt. Och då vet man inte riktigt om det är det som kusken säger eller den tränaren säger. Eller om det är reporterns egen åsikt som förstärks. Det stör mig väldigt mycket. Jag tycker att de måste komma till bukt med det. Jag känner att jag mutar ska jag inte säga, men jag blir lite rörig över de där rapporterna som kommer just nu då.
Men vad är anledningen till det? Där har vi ju vidrört också här för en herrans massa avsnitt. Jag var väl inne på det och då sa du, ja men det har ju med corona att göra, men det var då jag sa det här med ljudbommarna. Vad är det att man inte använder den mer frekvent, tror du?
Nej, jag vet inte heller. Den är ju bökig att springa runt med, så att det ska man ju veta. Det är inte bara att slänga fram en mic som det var tidigare, men har man en bom så kan man väl bara köra liksom. Jag förstår inte heller varför det ska vara varför det är så få som kan intervjuas. Bara kör fram bommen och kör. Det behöver inte vara så snyggt alltid. Det är informationen som är det viktiga. Nu har man prioriterat att göra så här. Jag tycker att det funkar jättedåligt. Och är trött på reporternas egna värderingar i sammanfattningarna. Tyvärr. Det är känslan. Jag tycker det gäller i princip hela bunten. Jag vill inte nämna någon och inte hänga ut någon. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det är inte bara deras fel utan det är ett helhetsproblem som jag ser det som.
Okej, ska vi stänga veckans podd med de orden, tycker du, David?
Det tycker jag, och ser fram emot en av årets bästa helger. Vi har V75 söndag också, med härliga kval till Europaderbyt och den här SDL-finalen. Så att det trav är temat för helgen. Och såklart tråkigt att man inte kan vara på plats båda dagarna, men nu är det som det är. Vi har gnällt klart om det och ser fram emot helgen med tillförsikt ändå.
Så är det. Okej, ha det så gott hörni. Vi hörs på Twitch på lördag när vi pratar upp V75. Det gör vi precis som vanligt klockan 13.00. Hoppas att ni hänger med oss då. Vi säger så och hörs nästa vecka igen. Hej, hej!
Hej!